Hej där kära lyssnare och välkomna tillbaka till Seghopp. Detta är episod 14 och jag sitter just nu i studion med Storjon och den nyss hemkomna Liljon som har varit ifrån oss i New York i en vecka nu. Hur har du haft det?
Oj, jag har haft fantastiskt.
Blev det något spelrelaterat?
Oj, nej. Alltså jag har inte gjort någonting spelrelaterat. Jag har inte gjort någonting av det jag planerade. Alltså.
Ja. Är det så illa?
Ja, jag åkte ju dit egentligen med inriktning på att jag skulle jobba och göra lite grejer och sådär. Mm. Men herregud, mina vänner där borta hade bara styrt upp liksom värsta drömveckan. Så att jag har typ... Jag har festat sönder mig själv typ.
Oj då,
du är inte så festig av det va?
Nej, alltså... jag går ju aldrig ut och liksom, jag har hamnat på såna här klubbar man inte ska komma in på som är liksom, man kommer bara inte in där. Där har jag varit. Jag har varit på klubbar som har varit som att kliva in i en 50 cent video där folk står och röker gräs och meterlånga cigarrer alltså.
Ja men shit.
Åh, herregud.
Ja.
Så du är inte som jag som typ liveade slutet på Metal Gear Solid 2.
Nej.
Jag åkte till Federal Hall och ställde mig ner från nedanför statyn där och precis där Solidus hamnade i slutet med Solid 2 och reenactade hela grejen.
Nej, jag gjorde faktiskt inte det. Jag åkte tillsammans med min äldre bror också och han är inte så spelintresserad så att det blev mest fokus på det andra. Mm-hmm. Men vi har haft fantastiskt kul, det har varit jättebra väder och bara hängt i Soho. Jag menar, jag har varit där tidigare och har gjort alla de här turistgrejerna, så att jag gjorde ingenting sånt. Jag har bara levt the local Soho life.
Jag såg en fantastisk bild när du var på någon båt.
Jag åkt på the Hudson River där båten åker i Metal Gear, så att jag menar, det är helt okej det också.
Ja, det var en magisk bild i alla fall. Det såg riktigt nice ut.
Det var på en kompis där borta som hade en födelsedagsfest, hade bjudit sina 150 närmsta vänner.
Ja, det är alltid bra 150 nära vänner.
Exakt.
Det måste vara mycket personligt.
Folk som satt och handrullade cigarrer åt när det var fribar och det var, ja, vi stannade precis utanför Frihetsgudinnan. Vi hade hela Manhattan till vår vänster. Det var magic.
Härligt. Det låter som ett mirakel att du ändå lyckades klippa vårt förra avsnitt när du satt där.
Jajamän, det har jag gjort.
Mycket bakfylla i det avsnittet känner jag på mig.
Fast jag har ändå klarat mig ganska bra från bakfyllan, för jag har inte liksom druckit mig så full så att det varit jobbigt. Det är med att jag har bara varit ute på tillställningar och festat.
Ja, men det låter härligt.
Men jag har nätverkat mycket också, så att det har varit en väldigt, väldigt bra och inspirerande resa om något.
Vad soft.
Läckert.
Mm. Hur har du haft det då, Storjon, den senaste veckan?
Ja, jag har haft mycket plugg, men spelmässigt har jag blivit chockad.
Ja.
För att en spelserie som vi alla tre dissar, men som vi ofta kommer tillbaka till ändå, det är ju Call of Duty.
Ja.
Och det är, nu har ju de släppt officiell information om Black Ops 3 i nästa del.
Snark alltså.
Av Treyarch.
Yes.
Och jag blev chockad då för att jag var så jävla pepp plötsligt.
Va?
För det är 4-player co-op i kampanjen.
Det är ju kul.
Det är i och för sig ashäftigt.
Jag menar, tänk efter. Hur länge sedan var det vi körde 4-player co-op i en kampanj med first person shooter?
Ja, det har vi någonsin gjort det? Sist,
nej, men alltså, det händer inte. Nu är vi bara tre, men det innebär ju då att vi tre kan spela kampanjen.
Ja, det är i och för sig jävligt kul att lira det ihop.
Alltså, inte ens förra generationen kan komma ihåg att vi spelade tre samtidigt.
Ja, senast var väl nog Destiny, men jag vet inte om man kan kalla det för en riktig kampanj där.
Jag tror inte man kan kalla det för ett riktigt spel heller.
Det var Rainbow Six Vegas tror jag. Det var sista gången
vi
körde
ett FPS. Third person.
Ja, blandat med first person.
Exakt. Ja, det är ju
cover systemet.
Ja, det är sant.
Jaha, så du blev pepp på det här alltså?
Jag blev pepp och grejen var att jag blev direkt när jag såg trailern så blev jag ledsen. För att då visar de ju då hur spelet kommer se ut och det är ju extremt likt Deus Ex.
Ja, det är det ju.
Alltså den här framtidsvisionen och det handlar om augmentations, att förbättra människokroppen.
Mm-hmm. Ja, det är väl lite så här, vart går gränsen mellan en soldat och en robot och egen fri vilja och sådana där grejer de vill ta upp antagligen.
Men det var ju lite så i senaste COD också från...
Nej. Jo, lite grann. Man hade ju sin robotarm där, men de gjorde ingen så här stor grej av det på liksom storymässigt direkt.
Det här har de gjort då så att de har pushat det ännu längre fram i tiden. Så att det här är då liksom, istället för exoskelett och påbyggnader så är det liksom hela delar då, som hjärna, ögon och allt sånt där. Och hela ben kan bytas ut.
Alltså jag börjar bli så jävla trött på Call of Duty-franchisens romantisering eller liksom daltande med så framtiden hela tiden. Kan vi gå tillbaka och göra så här skönt liksom, som Modern Warfare 4 igen, lite grounded in reality på något sätt.
Ja, det
jag blir så trött på de här jävla zombie-grejerna, den hela framtidsskiten liksom.
Ja, alltså, Call of Duty generellt är vi trötta på.
Jo.
Men militära shooters blev lite sådär nästan bortdrivna, för det var det enda som fanns ett tag.
Ja, det var
Medal of Honor, det var Battlefield, det var Call of Duty och alla var liksom nutid och go go go. Och sen då så bara det droppade, jag vet inte när punkten nåddes, men nu har det då blivit framtid. Ja. Advanced Warfighter och nu då Call of Duty Black Ops 3 och Deus Ex kommer nytt.
Mm.
Och det som är synd är ju då liksom att de, precis som du sa Victor, de frångår det coola med militären är ju det här att det känns som att man kan leva sig in i det.
Mm.
Men när jag ser den här trailern för Black Ops 3 då blir jag nästan liksom, vad är det som händer? Det är bara ett fyrverkeri av grejer och alltså och robotar som i och för sig verkar balla då, man kan styra dem.
Mm.
Som liksom AI-robotar då som följer med en. Men det är liksom, det är så långt bort från att bli, alltså,
vi kan inte relatera till det.
Nej, precis. Nej. Jag vill ju ha realism och det tycker jag de missar.
Mm.
Men den här 4-player-co-open räcker för mig för att bli pepp liksom, bara för att spela med er.
Vi kommer ju säkert spela igenom det tillsammans.
Så vi kommer ju sitta där när det släpps och köpa det ändå.
Jag undrar hur kampanjen kommer lida av det här med 4-player-co-op. För jag har hört att man inte är liksom en bestämd karaktär i handlingen, utan man är bara någon liksom, man får skapa sin egen karaktär och det är den, precis, man kör som i kampanjen också.
Ja, men det stämmer.
Och då blir man ju rädd för att, det bara är, att man kommer vara en jävla stoneface som bara står där liksom.
Ja, det ska bli mycket intressant att se hur de löser det där, för man kan vara både tjej, kille och allt är förändringsbart.
Jaha.
Så det ska bli
bara inte bli så att man är liksom en åskådare och så händer alla cutscenes framför ögonen på en, utan att liksom,
nej, den tysta protagonisten är ju extremt emot faktiskt.
Ja, då måste man ju verkligen göra rätt för att liksom, ifall det ska bli bra.
Verkligen.
Typ Half-Life-serien liksom.
Ja. Ja. Det är väl ändå de få spelarna som kommer undan med det.
Ja, men verkligen.
Mm. Det är nästan utdött skulle jag säga.
Ja. Nej, men utvecklarna till Deus Ex, de skämtade väldigt mycket på Twitter med just den här trailern när den kom.
Ja, jag såg
att,
det.
Att liksom, de tyckte att de hade rippat av dem. Så de kallade det bara, men Call of Duty Deus Ex Edition och bla bla bla. Ja. Det var ganska roligt faktiskt.
Det är rätt åt dem faktiskt.
Ja. Ja, men det känns skönt att Deus Ex-utvecklarna har den där glimten i ögat. Det ger mig ännu mer hopp inför nästa spel att de verkligen satsar hårt på det.
Helt klart.
Men Victor, hur är du efter då?
Jo, jag också efter bra, men det har kommit lite, när vi ändå pratar om nyheten här, kan vi hoppa ännu längre in i framtiden. För det är nämligen så att du har läckt ut lite detaljer om Mass Effect 4.
Oh.
Och det är ett spel som alla tre här ser väldigt mycket fram emot.
Absolut.
Vi gillar ju den serien väldigt mycket.
Extremt mycket skulle jag säga.
Mm. Ja. Och jag hoppas att det här spelet kommer snart, för nu verkar det som att de har stora bitar på plats ifall man ska utgå då från det här som har läckt.
Mm.
Och då är det alltså så att BioWare har skickat ut så här, service till olika spelare som man får fylla i och svara på frågor om element ur spelet.
All right.
Mm.
Så då har vissa som har fått den här undersökningen hem, de har lagt ut det på nätet och det kanske inte är riktigt det som BioWare hade tänkt sig.
Avtalsbrott.
Men en sak som jag tycker känns lite tråkig med de här nyheterna är att det känns väldigt likt de andra Mass Effect-spelen.
Är det så? Mm.
Ja, verkligen. Alltså det, ifall man läser de här bullet points så det känns ungefär som att man läser ungefär hur ett gammalt Mass Effect-spel är uppbyggt, bara att det är större. Liksom.
Ja.
Okay. BioWare har ju lovat dyrt och heligt att det inte ska bli som Dragon Age Inquisition, att det bara är en massa fetch quest och så här, massa utfyllnad. Men när man läser det här så känns det som att ja, det kommer nog bli det ändå.
Kommer man någonsin få spela ett Mass Effect där du får styra Normandy och liksom kunna åka runt fritt?
Ja, det skulle ju vara
awesome.
Det
är ju nästa
steg. Det är ju det som jag trodde var nästa steg i rätt riktning. När man tittar på andra spel som utvecklas nu och som snart släpps, som No Man's Sky, och det finns även andra så här indie-utvecklare som gör rymdspel, så tänker man, okej, men en studio som BioWare, varför skulle de inte kunna göra ett gigantiskt jävla Mass Effect 4 där du kan åka runt fritt i din farkost?
Ja, men det återstår faktiskt att se, för de har sagt att man ska kunna utforska hundratals galaxer.
Men jag minns när de presenterade första Mass Effect, bara, det är enormt stort, man zoomar ut på den här kartan och det tar aldrig slut.
Ja, men precis.
Och så bara, ja, fast det gjorde det inte.
Fast Mass Effect 1 var ju större än 2 i alla fall, just alltså, med den här Mako-utforskningen. De var ju rätt stora, de planeterna.
Mm. Mm. Nej, men man ska ha ett nytt skepp nu som heter Tempest.
Jaha.
Man ska då kunna åka runt med, och man får bilden nästan av att man ska kunna åka runt ganska fritt och inte bara välja på en karta att nu vill jag åka hit.
Ja.
För de skriver också att man ska kunna utforska hundratals galaxer. Det är jag jävligt tveksam till, men
det är nog
hur ska kunna fylla det med content?
Liksom. Jag tänker, visst, 100 galaxer, men då är de jävligt små.
Och även den här bilen från Mass Effect 1, den här Mako, den ska göra en comeback också, så man ska kunna åka runt nere på planeten och utforska.
Mm.
För just utforska har de sagt är nyckelordet för hela Mass Effect 4.
Men vad fan,
de vill gå tillbaka till det.
Det kanske blir No Man's Sky Mass Effect då?
Ja, det vore ju drömmen självklart.
Det är det.
Hur ska de kunna hinna göra det, känner jag bara.
Ja, då känns det ju 2017 luktar då. Alltså.
Ja, men verkligen.
Ja, minst. Tror jag också. Mm.
Men det som är positivt med det här spelet tycker jag är att det har liksom inga kopplingar riktigt till den första trilogin. Den utspelar sig, jag tror att den utspelar sig flera hundra år efter
Mm. Ja, det skulle ju kunna vara så att man bryter allting som har med Shepard att göra.
Ja, men exakt. Han ska inte vara med överhuvudtaget.
Nej.
Och det kommer även vara nya raser med i spelet, som jag har förstått det.
Ja.
Bland annat en ras som heter The Keth. Det låter exakt som The Geth.
Ja, lite
det känns lite ja. Sådär, men ja.
Mm.
Jag har stora förhoppningar på Mass Effect 4.
Men det känns otroligt långt borta. Gör det inte det? Alltså, ja. Även om det var ett tag sedan
vi snackar om nästa år.
Ja, men alltså,
ja.
Jag och Victor brukar alltid prata om att det är för tidigt att starta hype-tåget ibland. Alltså när vissa Metal Gear-spelarna annonserar så man liksom bara är 2 år bort. Alltså det går, man kan inte göra det mot sig själv.
Nej.
Nu liksom läckte det här visserligen ut, så att jag menar, det här var ingenting vi började prata om bara så där. Men kul att man ändå märker att det är någonting på G. Men ja,
men verkligen.
Känns långt bort ändå.
Ja, absolut.
Men vi längtar.
Men tills dess så har vi ett till rymdspel
som inte
kommer.
Känns så himla långt bort.
Och det är ju Star Wars Battlefront.
Oh yeah.
Och visades upp lite mer nu på, det var nog så här jubileum de firade med Star Wars, eller hur?
Ja, där de även annonserade och visade den nya trailern då.
Ja, så du är största Star Wars-fanet här, tror jag.
Mm. Ja, jag är dåre. Ja.
Vad kände du för den trailern? Alltså till filmen.
Filmen, ja, men det, jag grät faktiskt.
Ja, okay.
För grejen är, de valde då sorgtemat, musiken.
Mm. Ja.
Eller det romantiska temat, eller vad man ska kalla det.
Okay.
Som började nästan direkt. Och sen då Luke Skywalker som var voiceover. Ja, att bara höra Mark Hamill säga repliker som var i Star Wars-universumet.
Ja. Har vi hört hans röst någon gång sedan Arkham Asylum, eller?
Nej, typ inte.
Jag tror inte det.
Han var med ett avsnitt av Flash.
Oj då.
Ja, för hela världen så är ju Mark Hamill Luke Skywalker.
Mm.
Ja,
och när han då säger repliker som har med det universum att göra, då börjar man darra på rösten.
Ja.
Och sen avslutas, trailern är fantastisk,
ja.
Så avslutas hela trailern med att Han Solo, jag var nästan gråta bara prata om
Chewbacca.
Det nu faktiskt. Då kommer då Han Solo och Chewbacca in och Han Solo säger bara, "We're home, Chewie."
Ja.
Och du vet, alltså det, alltså när han står där och man ser, för grejen är så här med Harrison Ford, han har tappat i charm tycker jag genom åren.
Oh ja. Mm.
Han var ju gud på 80- och 70-talet och han gjorde ju drömfilm efter drömfilm. Sen liksom mitten av 90-talet efter Jagad så började han tappa lite.
Mm.
Och alltså de senaste 10 åren har ju han bara varit en tråkig gubbe och dåliga filmer. Och jag trodde liksom inte han kunde, när jag hörde att de skulle ha de gamla skådisarna, så trodde jag faktiskt inte att han skulle kunna pulla det off och vara Han Solo, den här charmtrollet igen.
Mm.
Men när han sa den repliken och man såg glimten i ögat, då såg man att han kan göra det här.
Ja.
Och då blev jag så full av hopp och det var då jag bara brast. Och bara...
Men det är samma sak som jag varit inne på mycket med spel här, att man är ju blind av nostalgi också.
Ja,
när det är sådana här stora grejer också, då blir det ju så.
Självklart.
Ja.
De trycker ju på varenda liten svag punkt vi har som har kära pojkhjärtan.
Ja. Ja. Så jag var helt mindblown. Men då kom, då kunde du berätta om Star Wars Battlefront.
Ja,
och...
precis. Då satt du där och darrade på läppen, Storion, och så växlar över till då för Star Wars Battlefront, det kommande spelet från EA och svenska DICE.
Ja. Mm. Och det ser ju helt galet ut.
Alltså grafiken i den trailern där.
Ja, det är ju mindblowing.
Ja,
alltså.
Det ser helt galet ut. Alltså. Och de har utlovat Lilian 60 frames per second. Låter det någonting som du skulle vara intresserad av? Eller?
Det är ganska intresserad av. Ja, verkligen. Alltså.
Men alltså, jag gillar ju Star Wars, jag är inget sånt där ultra-fan.
Nej, men det, alltså, det är inte jag heller.
När man fick se de här skogarna där, när de flög runt på sina svävare, det såg ju helt magiskt ut. Alltså, det var så jävla snyggt också.
Ja. Hur var det? Var det game engine eller var det
CGI? Det var förrenderat. Det är förrenderat.
Nej, det är gameplay.
Är det gameplay?
Ja, det är gameplay. Hela trailern är gameplay trailer. Japp, hela trailern är gameplay.
Men hur fan kan en PS4 leverera där?
Det är en bra fråga faktiskt. Jag får hoppas att de lever upp till det de har sagt nu, för annars kommer ju backlashen från fansen vara helt astronomisk.
Är det inte det gamla vanliga att de visar på en PC bara?
Ja, men det gör de väl säkert.
Fast
det ska ju släppas senare i år, så de borde ju ha det i ganska bra skick.
Jag måste faktiskt säga att det luktar försening på det, måste jag faktiskt kolla.
Det känns som en för stor grej för att försena, speciellt nu när Star Wars-filmen som sagt kommer typ samtidigt också. Det vore en otroligt missad chans att inte släppa.
Jag skulle nästan vilja säga tvärtom. Jag hoppas de inte släpper det för tidigt med tanke på alltså att Battlefield 4 var ju lite stressat.
Ja.
Och där var det ju liksom, det levererades helt jävla ofärdigt.
Ja.
Så man får ju,
jag kan tänka mig att EA håller hårt koppel på DICE den här gången, alltså de vill inte ha
den
där
grejen. Jag hoppas de inte gör bort sig igen.
De får inte släppa ett trasigt spel till. får det inte, då är det ju, då är det kört liksom.
Det ska ju vara den här ultrasnygga grafiken, 60 frames per sekund, 40 spelare tror jag läste.
På PS4 eller?
Ja, på PS4.
Då måste det ju vara nästan 64 på eller om inte typ så här 100 på PC.
Ja, jag vet inte. Alltså, men tyvärr för oss då, som inte är så här jättemultiplayer junkies, det här är ju bara ett multiplayer-spel.
Ja, jag har inga problem med det.
Men exakt, det funkar faktiskt för mig också. Jag är minst multiplayer av oss tre, men jag är ändå pepp.
Ja, men att bara få flyga runt i valfri liksom Star Wars-skepp, liksom en X-Wing eller vad som helst.
Ja, alltså. Awesome.
Fast det är där jag har en liten negativ grej som jag kände när jag läste om det här.
Oh, nej.
Och det är inget space combat.
Inte?
Nej.
Det är bara på marken.
Ja, men det är ground combat, yes. Är det, men du kan väl fortfarande flyga skeppen.
Jo, fast man vill ju ha space combat också.
Vad fan, det såg ut som de flög sig X-Wings typ så här öknen och sköt på
det
varandra till.
Jag, alltså, jag kan vara felinformerad, men jag är nästan helt säker.
Ja, men jag vet att det ska finnas skepp.
Jag tyckte jag läste tvärtom, att det var ingen ground combat, men space combat. Tyckte jag att jag läste.
Ja, jag är
så vi kanske har vridit och vänt på de här nyheterna.
Det får bli spännande. Alltså.
Ja, verkligen. Men det enda jag är rädd för är att det ska bli det här jävla Battlefield-kaoset som jag och Liljon upplevde i Battlefield Hardline.
Holy. Nej.
Att man kommer flyga skit fram och tillbaka. Man vet inte vart man ska. Det liksom, hadden tar upp hela skärmen med bara markörer liksom vad som händer. Och, jag hoppas att de lyckas renodla heads-up-displayen i spelet på ett jävligt clean sätt.
Gå tillbaka lite till multiplayer-rötterna i så fall. Eller hur? Ja, men det skulle vara jävligt cleant.
Man ska ju också kunna spela som Darth Vader. Jag förstår inte hur det ska fungera.
Men det är ett hjältesystem, läste jag.
Okay.
Alltså att det finns hjältar då, så här Boba Fett och Darth Vader.
Ja.
Så då det ska ju inte vara massa kopior av Darth Vader som springer omkring och viftar.
Nej.
Utan det kommer vara då att de är enskilda hjältar i den matchen liksom.
Så man har tur att bli dem då alltså.
Ja, men alltså det vet jag inte hur det funkar, men det var det jag läste.
Ja, men det känns som att det måste vara så enormt disadvantage att spela som Darth Vader liksom. Du kommer som en vanlig så här, marktrupp med en blaster och någon så här, hovercraft, och så kommer Darth Vader gående där med en jävla ljussabel liksom, vad fan.
han kan ju använda för kraften.
Fan, John, vet du vad du sa nu? Använda kraften. Alltså, man får inte säga kraften. Man säger the force.
Det låter lite som He-Man typ. Jag har kraften.
Han säger att jag har styrkan.
Ja, jag har styrkan. Ja, mäktig man.
Också smärtsamt.
Ja.
Ge mig styrkan!
Ja, men det ska bli väldigt spännande att se hur det här Battlefront blir faktiskt. Även fast jag som sagt inte är världens största Star Wars-fan, så blev jag ändå lite pepp av den här trailern.
Ja.
Främst för att det ser riktigt next-gen ut.
Ja, det ser riktigt next-gen, och sen blir man väldigt, väldigt stolt när man vet att grabbarna som gör här, de är nära.
Ja.
De är locals.
Ja, men kul att höra om era speläventyr de senaste veckorna nu, grabbar. Ja. Nu tycker jag att vi dyker ner i och lyssnar på vad ni faktiskt har spelat de senaste veckorna.
Jajamän.
Yes. Yes, jag har ju spelat tillsammans med dig, Liljon.
Yes.
Fast på olika platser.
Ja.
Ett väldigt, väldigt våldsamt spel den här veckan.
Och
det är ju Mortal Kombat X.
Yes.
Och X:et står ju då för att det är den tionde delen.
Ja.
Det här är ju alltså en väldigt märklig franchise på det sättet att den förra delen som släpptes på 360 och PS3.
Var det 9 eller?
Ja, det var 9. Den hette bara Mortal Kombat.
Ja, jag vet. Det var lite konstigt, lite missvisande sådär.
Och de var ändå trogna till kanonen, för att det var en jäkla massa storylines som hängde och dingla från de första 8 delarna.
Ja.
Så de dödade alla. Och sen så gjorde de det till en dröm.
Det var
kallad
reboot alltså.
Alltså det är stenhård reboot. Men de ändå då motiverade rebooten, och det måste jag säga är imponerande.
Ja,
men hur löste de det nu då?
Nej, men då är här en fortsättning då på 9:an.
Mm-hmm.
För då är en dröm av Raiden. Mm. Alltså att alla de 8 spelen var en dröm. Att det kunde ha gått så där.
Alla 8 spelen?
Nu är vi vid punkten i första spelet.
Ja, men gud.
Ja, men alltså, det låter lite cheesy, men jag tycker det funkar. Eller vad tycker du, Liljon?
I ett sånt här typ av spel så, ja. Alltså hur storydrivet är det? Alltså, jag menar, det är fortfarande ett fighting-spel.
Alltså, våra bästa år ringde och ville ha sin storyline tillbaka. Alltså.
Det roliga är att det är lite såpa den här gången. För nu har alla fått barn. Det här är 30 år senare.
Okay. Mm.
Och Johnny Cage har fått barn med Sonya Blade, 2 klassiker.
Just det.
Och hon heter Cassie Cage, och tyvärr så är hon rätt härlig att spela med. Hon är rätt dålig attityd, men
hon har lite liknande moves också som Johnny Cage också.
Absolut.
Alltså hon går ner i split och langar pungslaget alltså. Så det är fan mitt favorittrick alltså.
Ja, hon är fantastisk. Men grejen är att spelet är ju väldigt likt det som kom förut. Mm. Alltså jag skulle vilja säga 2011 kom det.
Ja, jag tror att det var någonstans där. Ja.
De har vidare utvecklat det på det sättet att de har gjort det mycket snabbare.
Ja, det har de.
För det stora problemet jag hade med det förra jag spelade, och du spelade det också, Liljana.
Jag spelade det ganska mycket faktiskt.
Ja, jag tyckte att det var så stelt.
Det var lite stelt också.
Så då känns, jag vet inte om de har gjort om motorn eller någonting, men det rör sig mycket mer fluent.
Ja, men gud, alltså, det känns verkligen som ett next-gen-spel. Alltså fighting-mässigt, exakt. Eller hur?
Men finns det till Xbox 360 och PS3?
Visst gör det.
Jajamän.
Ja, det är så, okej. Okay. Mm. Så det är inte bara next gen only alltså?
Nej, det är väl inte bara. Men däremot vet jag inte om det är samma typ av skön prestanda som det är på PS4.
Nej, för förmodligen inte. Det har ju någonting som du gillar väldigt mycket. Och det är ju att det går i 60 frames per second.
Ah. Alltså att spela ett fightingspel i 60 frames, alltså det är bara...
Men det krävs ju nästan för fightingspel. Alltså.
Ja, racingspel och fightingspel skulle jag säga borde bli standard. Ja.
Absolut.
Det är skandal om det inte är det.
Ja, alltså jag har inte spelat Mortal Kombat sen Mortal Kombat 2, tror jag. Och då var det inga 60 frames att snacka om.
Nej.
Alltså.
Nej.
Det jag minns mest från hela Mortal Kombat-serien, det är den här grymma låten som kommer från någon av filmerna, tror jag.
Ja, jag vet inte exakt. Jag vet inte vilken det är. Kan vi inte lyssna lite på den då?
Den låten får ju verkligen blodet att pumpa.
Ja, verkligen. Herregud. Det skriket bara, Mortal Kombat.
Ja, det är episkt.
Coolt.
Jo, men alltså, grejen är det här att jag var lite halvbesviken då på det förra spelet.
Mm.
Och när jag startade det här då, det är NetherRealm Studios som har gjort de här.
Mm. Gör de bara Mortal Kombat-spel nu för tiden, va?
Ja, det är de jag känner till. Alltså.
Men NetherRealm är väl någon Mortal Kombat-grej, tror jag.
Ja.
Ja, alltså Ed Boon är ju involverad fortfarande, så det är fortfarande kärngänget liksom.
Ja,
coolt.
Men det var ju Midway som släppte det förut. Grejen är det som de har fixat till då är ju det här flytet, att det är så mycket bättre flyt. Och sen har de lagt till en grej som är rätt unikt för fightingspel.
Mm.
Det är att de har stage interaction i spelet.
Mm.
Och det tycker jag, alltså de hade det i DC, vad heter det? Injustice,
ja. Precis.
DC-spelet och även då det förra Mortal Kombat-spelet.
Ja.
Men de har utvecklat det i det här spelet, så nu finns det både kastbara grejer, det finns lianer man kan hänga i. Man kan studsa på väggarna som Chun-Li i Street Fighter.
Exakt.
Och allt det här gör då att det blir så jävla coolt flyt.
Mm.
Alltså om du är inträngd i ett hörn kan du nästan på varenda bana då ta dig loss genom att hoppa mot väggen och sticka till andra sidan.
Det är bra, John, tycker jag.
Har du kastat lilla kärringen som står vid kanten?
Ja.
Vadå? Vad är det för något?
Det finns en jävla dam som står på en bana som du kan ta tag och bara hiva på den andra.
Det är även en trophy faktiskt.
Ja. Okej. Okay. Kast med liten tant.
Ja, verkligen.
Alltså, det finns även munkar man kan kasta på en tempelbana.
Alltså jag vet inte vad jag tycker om det stage interaction-grejen. Jag har ju så sagt inte kört Mortal Kombat 10 nu, men jag tyckte inte det var jättekul i Injustice att ha de där grejerna. Det känns som lite så här fusk på något sätt. Jag vill lära mig liksom kontrollera en gubbe. Jag vill inte kunna behöva förlita mig på att jag hittar någon typ så här fire hydrant jag kan kasta på någon eller något.
Jag tycker inte att man förlitar sig riktigt på det.
När
jag spelar det, jag är också sån här, jag vill lära mig liksom alla specialer och snarare spela snyggt än att liksom vinna. Jag tycker bara snarare att de där dyker upp i ganska bra timing oftast. Det är inte så att man letar sig eller söker sig till dem.
Ja, okay.
Utan när de väl dyker upp så är det bara så här, okej, men jag kör det.
Liksom. Ja.
Jag gillar verkligen ren combat också. Jag är verkligen purist. Men jag tycker faktiskt att det funkar. Jag kan inte sätta fingret riktigt på vad det är.
Alltså, jag tycker det också framförallt för folk som kanske är lite mer casual fighting-spelare, så tror jag att det snarare kan, att de kan tycka det är ganska roligt.
Ja, det är sant. Men finns det som ett typ Dead or Alive det här, att man kan typ slå en gubbe ner till en annan våning eller in i ett annat hus? Eller
nej.
Då banorna är inte dynamiska på så sätt att nej.
Det är ju en 2D-fighter och de är ju oftast väldigt statiska liksom.
Ja, just det.
Och så på det sättet så gör de, det är det jag menar att de har revolutionerat det på det sättet att de har gjort det de kan med 2D-fighting.
Ja.
Och sen såklart i tävlingssammanhang när de tävlar i Mortal Kombat, då tror jag säkert att de väljer banor utan det där.
Ja, det är klart.
Så det verkligen handlar bara om skills liksom.
Ja, helt klart.
Det är samma sak i Super Smash Bros. När de kör det professionellt, då väljer de alltid den banan som är helt platt.
Ja. Är det så?
Ja, alltid.
Det är det man gör. Alltså.
Men i kommande Street Fighter nu, då ska man väl ha med sånt där att man kan slå in folk i ett annat hus och fortsätta fighten där, tror jag.
Är det så?
Ja, femman, ja.
Ja, jag tror det faktiskt.
De försenar ju det ett år, så det känns, som vi sa tidigare, det här, det är för tidigt för att starta hype-tåget. Så jag har inte läst på så mycket om det, men det kan säkert stämma.
Men till skillnad från flytet här då, i grafiken som ni pratar om, hur är grafiken generellt annars liksom, i karaktärsmodellerna? Ser de grymma ut eller?
Jag kollade upp lite från det gamla, alltså nionde spelet då, precis innan jag skulle spela det här.
Mm.
Och de har ju ändrat karaktärsmodellerna grafiskt.
Mm.
Alltså Sonya Blade ser ju ut som, jag vet inte vad det är i nian, hon ser ut som en jävla man på steroider med tuttar.
Mm.
Hon ser inte klok ut. Men i det här spelet då har de har gjort speciellt kvinnliga rollerna mycket, mycket mer naturligt. naturliga. Eller
ja, det tycker jag. Alltså, okay. Mycket, mycket snyggare på så sätt. Och nu menar jag inte liksom snyggt utseende utan alltså, så här, klädmässigt och sånt också.
Ja, det blir stylish liksom.
Ja, lite mer smakfullt, jag tycker det. Ja. Även om det fortfarande är väldigt utmanande och stora bröst och sånt där, så tycker jag ändå att de har gjort någonting i rätt riktning.
Mm. Absolut.
Mm. Det var coolt. Mm. Men det lilla jag har sett av det här spelet, så tyckte jag att Scorpion och Sub-Zero, de här, de såg riktigt grymma ut. Alltså, de såg nästan fotorealistiska ut. Ja. Det kändes som att de hade typ lagt extra krut på de här huvudgubbarna.
Men det är liksom så ballt, för att porerna blir typ blodfyllda om det blir väldigt blodigt fight. Mm. Så ser man när de zoomar in på gubben efter att någon har vunnit, och det står Sub-Zero wins. Mm. Ja. Så zoomar de in, så ser man verkligen blodsplattret väldigt noggrant.
Ja, det gör man.
På huden och hans coola ögon, just att både Scorpion och Sub-Zero har ju vita ögon.
Ja, vit, kristallblå ögon.
Nästan. Ja, de är också riktigt coolt gjorda. Så jag har verkligen en riktig uppgradering grafiskt, skulle jag säga.
Jag har ju framförallt fokuserat på storyn, för att det här spelet är ganska djupt på så att det finns ganska många olika modes att välja på att spela. Mm. Men jag tänkte att fan, jag vill börja i alla fall med att köra klart storyn, så kan man köra de andra grejerna sen. Vi kan väl återkomma till det. Mm. Men just storyn i sig, så skulle jag säga att personligen, så även om storyn är viktig, så tycker jag att det är lite för mycket fokus på det i den andan att de har lagt in lite så här quick events och sånt där. Quick time event, vilket är väldigt, väldigt basic också. Det är liksom tryck på den här knappen och du har typ 4 sekunder på det. Det går inte att misslyckas. Mm. Jag tänker ändå, för jag spelar det här spelet på hard och tyckte ändå att då hoppades jag på att det skulle vara lite svårare quick time events i så fall. Att man liksom måste verkligen leverera. Däremot så har de gjort det dynamiskt på så sätt att om du misslyckas så liksom händer det någonting annat liksom i videosarna.
Men hur påverkar det spelet då?
Men det vet jag inte, för jag har ju bara lyckats.
Ja, exakt. Jag har också bara lyckats.
Det är nästan omöjligt att svara på. Men det jag skulle säga i alla fall är att när man väl är i fightingläget och spelar, så det ser fucking gorgeous ut, skulle jag säga.
Riktigt snyggt.
Men i de här cutscenesen så känns det som att det är inte lika snyggt. Jag vet inte varför. Mm. Det känns som att hela grafikmotorn ändras lite när de väl presenterar cutscenesen. Jag vet inte riktigt vad det är, om det är att det är samma på alla de här på previous generation liksom. Ja. Att de har tagit samma cutscenes.
Samma filmer liksom.
Exakt, men att spelet renderas liksom snyggare säkert på PS4. För att jag märker ett tydligt hopp, vilket jag tycker sänker betyget lite för mig.
Du drar ju bort den lite ur immersion, kan jag tänka.
Men å andra sidan, man köper ju inte det här fighting-spelet för att kolla på cutscenes och göra quick time events heller, utan att kicka ass.
Men hur är förhållandet då mellan nya och gamla gubbar? Är det 50-50 eller?
De var ju rätt modiga, och det måste jag faktiskt också berömma dem för. Det är att de har ju kapat rätt många gubbar alltså. Jaha.
Är Liu Kang med? Han är karate.
Liu Kang är med. Ja. Klassikerna kommer de utifrån. Original-lineupen, nu ska jag se om jag kan minnas det här nu. Alltså, jag hade ju Mega Drive-originalet, spelade ju sönder det. Det är Liu Kang, Sonya Blade, Scorpion, Sub-Zero, Kano, Raiden.
Jax var inte med, eller?
Nej, inte originalet, alltså första spelet. Ah. Och alla de är med. Och jag tror inte de kommer komma ifrån dem. Det är samma sak som Ryu, Ken och Chun-Li i Street Fighter.
Men den här jätten, eller vad fan det är, med 4 armar, den här Goro.
Goro, ja.
Har inte den varit med väldigt länge också?
Han har varit med sen första, och det för mig till en jäkligt deppig punkt i spelet. Ja. Du måste hålla med mig här, Lilian. Det är ju det här med mikrotransaktioner.
Ja. Jag har inte kommit så långt att jag har gått in i PSN och kikat.
Alltså, okay. Det kan ju förstöra vilket spel som helst.
Ja. Nej, men det är så illa.
För man kan inte låsa upp alltså?
Nej, det går inte att låsa upp Goro. Jag älskar Goro.
Men
han kostar alltså 45 kronor.
Jäklar.
Men det är ju jättemycket.
Det är jättemycket pengar. Alltså,
och det var ändå day one också, eller hur?
Jajamensan. Alltså, man fick koden om man förbokade.
Det är vidrigt.
Jag vet inte vad de sysslar med. För det är så irriterande. Han ligger där. Ansiktet ligger bland gubbarna man kan välja.
Till och med det alltså.
Du har ju spelet. Du har ju möjligheten egentligen. Du har det på skivan.
Ja,
eller på
han ligger på skivan.
Och bara låsa upp det.
Det är ondskefullt.
Ja, det är vidrigt.
Och grejen, tar du över markören på honom och står så här purchase Goro. Då man bara...
Men varför kan man inte låsa upp som i Back in the Day?
Det är så hemskt.
Det är så vidrigt. Men det här var ju samma sak i det till PlayStation 3 också. Det var ju, man kunde köpa lite packs där. Mm. Och det gjorde jag faktiskt. För jag är ju stort Freddy Krueger-fan, som ni kanske tidigare vet. Och där kunde man spela som Freddy Krueger. Mm. Och det är ju ganska roligt i det här att de har plockat in Jason Voorhees från Friday the 13th också.
Finns han? Han kommer väl?
Han kommer snart.
Så han finns inte än. Men om det är 45 spänn. Ja, jag kan tänka mig att prisa 45 spänn för honom. Mm. Men jag kommer fan aldrig då köpa en till jävla microtransaction hela mitt liv efter
men
det.
Men sen kommer väl också även Predator från Alien vs. Predator-filmen.
Han ska komma också.
Häftigt.
Men, borde ju, 45 spänn till alltså. 150 spänn är vi uppe i nu alltså.
Nej, men alltså, det är ju skrämmande. Ja. Alltså, för det är en sak så här med saker som kommer, som du sa John, efteråt.
Ja.
Det är ju DLC och det är fine. Alltså, ja. Det är saker som tillverkas efter spelet är släppt.
Men
alltså saker som ligger på disken.
Ja.
Det är, ju ett slap in the face på fansen.
Ja.
Mm.
Men det är det som är problemet också. Vi har pratat om där. Vi spelare måste ta action. Men folk skiter i. Folk sitter och klagar som vi gör just nu i ett tyst rum som ingen hör.
Ja.
Och vissa är modiga nog att börja klaga utåt och liksom få sin röst hörda. Men för att det ska bli en förändring, alla måste göra det. Så är det bara. Men vi gör inte det för att vi, jag vet inte, är tråkiga.
Ja.
Och vi förväntar oss att andra ska, att det ska bara ske åt oss. Men det är vi som kan påverka det. Så att alla ni som lyssnar, irriterar ni på det här lika mycket som vi gör, ut på sociala medier och klaga. För
Ja, men det är helt rätt, grabbar.
Det måste vi göra. Och jag tror vi tre måste bli bättre på det också. Ja, faktiskt. Vi har ju vårt seghoppkonto och vi kan klaga i en trio.
Ja, absolut.
Tre röster igen.
Ja. Men man kommer ju inte ifrån en diskussion om Mortal Kombat utan att prata om våldet.
Aha.
Hur är det i det här spelet?
Alltså det är ju brutalt, men det är så härligt brutalt.
Mm. Oh, okay.
Jag vet inte om det var nytt i den förra, du får rätta mig om jag fel nu, men i förra i Mortal Kombat i PlayStation 3 då, som jag spelade på, så introducerade de det här med X-ray attacks. Mm. Har det funnits sen tidigare?
Nej.
Och det betyder helt enkelt att när du laddar upp en mätare fullt så kan du exekera en jävla dunderattack.
Superattack.
Ja. Och oftast är den i tre steg då. Och när slagen väl träffar sätts allting i slow motion och då går in liksom i röntgennivå så man ser alla benen krossas i detalj.
Det
liksom.
Ja.
Alltså att du slår sönder liksom revben, näsor, trycker in alla ansikten och de drar ju jävligt mycket skada också.
Alltså, jag har sett lite av det på nätet och det är ju jävligt coolt. Mm. Men det är så jävla ologiskt när man ser att man typ bryter benet på någon
ben,
och sen fortsätter man ändå fightas efteråt.
Ja, man kan ju nästan tycka att de där bara hade gått att göra när det fanns lite liv kvar.
Ja.
Att det blev som en sista death punch.
Fatality typ.
Ja, men typ. Men jag vet inte, jag tror ändå att de har lagt in det för att locka casual gamers lite också.
Men jag måste säga att Cassie Cage, alltså Johnny Cages dotter, har ju faktiskt de två grymmaste teknikerna i hela spelet.
Okay.
Dels hennes X-ray move, som gör att hon går ner i split och bara sätter världens jävla haymaker mot kulorna. Så att, och där får man inte gå och se X-ray att något ben bryts. Alltså, där får man se kulorna explodera som i blod.
Men hur fan funkar det ifall du kör mot en tjej då?
Nej, då får man se att det spricks, att det ser ut som att det liksom går ihop lite. Det är inte vackert. Men alltså, hon sätter den och sen skjuter hon personen i huvudet och det är jävligt coolt.
Och ändå fortsätter hon fighta sen.
Ja, precis.
Va fan.
Men grejen är att hennes, alla har ju då de här berömda fatalities.
Yes.
Och i det här spelet då så kan man ha flera olika.
Mm.
Och Cassie Cage har ju, den introducerade du mig till, Victor, innan jag köpte spelet.
Ja.
Det var hennes selfie-fatality. Har du sett den, Lilian?
Nej, det har jag inte.
Alltså hon tar fram sin batong och slår av hela käkpartiet.
Den hänger bara i ena änden och dinglar. Liksom.
Ja, alltså är blodig och rinner och man ser att ögonen börjar zona bort. Och personen håller på att falla. Men Cassie plockar upp personen och håller upp personen och tar en selfie med sin kamera.
Alltså,
medan hon gör värsta fotominen.
Alltså, det är så grymt.
Hon lägger ut det på en sån här, vet du, fictional Facebook-grej som bara finns i Mortal Kombat. Så får man se kommentarerna som kommer in på bilden typ så här, oh no she didn't, och så, så här, helt sjukt.
Sonja kommer in som hennes mamma, bara why do you have Kano on your list? De är dess fiender liksom. Och Goro kommer in och bara säger Goro flera gånger. Ja, det är sjukt kul och det är faktiskt den roligaste vitaliteten jag någonsin har sett.
Det här jag tycker lite är så kul med Mortal Kombat-serien just är att de har alltid kört så jävla hårt på fanservice.
Ja,
det med alla gubbar, till exempel Noob Saibot som är liksom, han kom in i spelet genom att folk som spelade typ fantiserade ihop honom och så bara, nej men vi lägger in honom i spelet.
Ja,
och det är massa sådana här gubbar som har dykt upp i de gamla spelen som så här Urban Legends typ såhär, ifall man klarar den banan utan att dö eller bara använder slag så kommer du komma till en hemlig värld och möta den här påhittade gubben.
Ja,
och så har utvecklarna tagit de här myterna och gjort riktiga gubbar av dem. Det är jävligt häftigt faktiskt tycker jag.
Ja,
det är coolt. Det är riktigt häftigt faktiskt, jag håller med.
Men verkligen.
Jag skulle vilja återkoppla lite till de andra modesen också som finns. Nu har vi pratat lite story och lite av det andra.
Ja.
John, har du tagit igenom lite det här med Towers?
Ja.
Och berätta lite hur det funkar.
Det är ju rätt kul, för att förutom storyläget som är otroligt underhållande, det är som att se en film och sända de här balla fighterna.
Exakt.
Mm. Så finns det ju då, som du säger, Towers och... Man kan spela då ett traditional tower som är, om alla som kan Mortal Kombat vet då, att de här towers då, man börjar på bana 1 och så jobbar man sig uppåt då till högst upp i tornet och där väntar då slutbossen som i detta spelet är Shinnok, en ond gud. Och det traditionella tornet är ju bara som arcade mode helt enkelt.
Mm.
Och det är ju skitkul att spela igenom och Goro är näst sista gubben precis som det ska vara.
Mm.
Sen finns det också lite andra torn. Mm. Och då är det då att man kan göra customizable torn med utmaningar som är lite knäppa typ.
Mm.
Alltså med så här variations. Alltså man får lite olika stats.
Man lägger på olika buffs och olika saker som tar ner en själv.
Exakt. Och det är helt... Det finns också en som heter Test My Luck Tower.
Just det, den ja.
Och det är som en alltså Jack Vegas-maskin innan matchen.
Uh-huh.
Och då kan bägge få buffs eller... Alltså negativa effekter också.
Ja.
Eller så kan... Alltså det kan bli helt skevt att den ena får nästan allt.
Ja.
Så det är riktigt sådär. Jag körde det. Var rätt kul faktiskt.
Det här Try Your Might som fanns i de gamla spelen, finns det också med här?
Jajamensan. Massa... Det är ett helt eget torn nu.
Aha.
Och jag är, som du känner till Victor, ganska bra på button mashing.
Ja.
Alltså jag kan få till en spass med armen. Så det blir väldigt, väldigt fort.
Mm.
Och jag plöjde igenom det direkt bara. Det
var, men vad är det man ska göra då?
Nej, då ska du bara peppra upp knapparna och sen slå med R2 L2.
Man slår sönder brädor eller hur? Eller stenblock och sånt.
Det börjar med en träplanka och så slutar med Mortal Kombat-märket i platinum.
Ja, okay. Tungt, det är som att kliva alltså.
Ja, den tog faktiskt några försök. Men efter lite spass med armen så gick det bra.
Okay.
Så det var kul att de hyllade det gamla här Test Your Might.
Ja,
och att det var uppbyggt som en tower som man jobbade sig upp då med material.
För den eviga rädslan för mig med fighting-spel, det är just att det inte ska finnas mycket content. Men det låter ändå som att det finns ganska mycket grejer att köra.
Jag var förvånad över i menyn liksom hur mycket content det fanns. Och en annan sak vi inte pratat heller är ju att spelet är uppkopplat på så sätt också XP-mässigt. Mm. I och med att man får välja vilken klan man vill tillhöra och liksom bidra med XP där. Så att det är liksom som, jag vet inte, är de under 24 timmar tävlingarna? Eller är det en
ja,
vecka?
Något sånt. Ja. Men jag, är du involverad i det där? För jag tycker mer det ligger där passivt och bara jobba på. Jag
är det inte... är lite som de har tagit det från FIFA-spelen till exempel, att man väljer, när man startar upp spelet första gången så väljer du ditt favoritlag.
Mm.
Och när du liksom vinner XP med det laget så ger du det liksom åt världen som är uppkopplat.
Mm.
Så det är som att lagen tävlar om vilket som är högst upp. Och det är samma sak de har gjort här, som jag har förstått det hittills, att man väljer vilken klan man vill tillhöra, och det är väl 5 eller 6 stycken.
Ja, precis.
Ja, och sen när du spelar då, även om du spelar typ story eller om det är bara online, det vet jag inte riktigt än, men då bidrar du med XP så man kan se liksom vilka lag som ligger, eller vilka klaner som ligger topp.
Mm.
Och sen efter typ 24 timmar eller vad det står, så här, nu är så här många timmar kvar eller minuter kvar. Sen resettas klockan igen och så blir det nytt typ.
Det är rätt ballt, men tyvärr så varenda gång jag har kollat på det där så är det White Lotus-laget som vinner.
Ja.
Och det är de traditionella kampsportarna, Raiden och lite Kung Lao och lite
vilken
mer traditionella.
Vilken är
Jag är Sub-Zero-klanen.
Ja, jag tror fan jag valde dem också. Jag tycker
Sub-Zero, men de var så balla, de försvarar jordriket, det lät bra.
Tyckte jag också. Körde du också det här på hard eller kör på normal fortfarande?
Kör medium. Alltså.
Yes. Okay. För en sak jag har märkt, jag satte igång hard direkt för jag tänkte jag vill ha en utmaning. Och en sak som, jag vet inte om det här spelet är skriptat lite grann på det sättet att efter, alltså när jag började spela då, så jag fick ju spö utav bara helvete liksom, att jag har inte spelat någonting och så kör jag hard direkt. Mm. Och det var ju liksom att alltså, man blev matad av en maskin, då hade inte chans att göra någonting.
Nej.
Och så pågår det ungefär mellan 3-6 ronder.
Mm.
Av retries. Och efter 5-6 gånger, då blir det mycket lättare och då typ vinner man.
Mm.
Så det är som att den dynamiskt sänker svårighetsgraden när du får spö en viss mängd gånger.
Jaha.
Vilket jag tycker
utan
är...
Utan
att varna. Och vilket jag tycker är helt förfärligt. För att första gången så tänkte jag så här, shit, jag har blivit bättre. Liksom. Och nästa bana, yes, jag har blivit bättre. Liksom. Och så spö man. Och sen så märker man så här, efter 8 gånger, så här, bara, fan, det är alltid efter 5-6 ronder som jag börjar vinna. Så att jag måste kolla upp om det faktiskt är så. Jag har inte gjort det, men om det är så att det är scriptat så är det riktigt illa tycker jag.
Jag har inte ens tänkt i de banorna.
Nej.
Som sagt, jag har kört medium. Det har gått ganska som på räls.
Ja, jag tycker att det var lite för lätt. Så att jag ville ha det svårare. Just för att jag ville pusha mig själv att bli bättre också. Det är som att ha en svår fiende liksom, att möta.
Mm.
Men nu om det är så att jag bara kan dö 6 gånger och sen så kan jag vinna, då är det ju liksom meningslöst.
Det låter ju inte bra om det är så.
Annars är jag grymt imponerad och det är det bästa fighting-spelet jag har spelat på länge.
Ja, vad kul. Mm. Eller kul och kul. Jag ville ju ha en dödsmatch mellan er här nu i diskussionen. Att en skulle hata och en skulle gilla.
Det blev landbombing alltså.
Jag ville se en alltså. Finish him.
Det enda jag väntar nu på Jason Voorhees, sen så då spricker jag.
Ja, men han kommer, Lilian. Han kommer.
Han kommer.
Jag har ju då haft privilegiet att djupdyka i From Softwares äventyr Dark Souls 2 igen.
Jajamän.
Den senaste veckan. Det är ju nämligen så att det släpps en remaster på förra årets bästa spel, enligt mig, Dark Souls 2, som nu heter Scholar of the First Sin. Och det släpps då till PS4, Xbox One, Xbox 360, PS3 och PC. Mm. Så till alla konsoler faktiskt.
Det är multiplattform, vad kul.
Det är multiplattform på allting. För det man får med här, det är att man får med alla tre DLC som släpptes i spelen också.
Just det.
Plus några nya NPC:er som de har lagt in. Och de har också remixat hur fienderna står runt om i spelet.
Mm.
Och det som är härligt för oss som spelar på PlayStation 4 och Xbox One, det är ju även att det är 60 frames äntligen.
Alltså, det är ganska roligt, för jag var ju faktiskt hos optiken ganska nyligen.
Ja.
Faktiskt i veckan så bokade jag in på lunchen bara så här, för att jag kände att min syn har blivit lite sämre. Och gick in där och körde, ja, jättetrevlig. Och efter att ha gjort mitt ögonprov så bara, men John, tycker du verkligen att du ser sämre? Liksom, ja. För du har ju bara, det har ju bara försämrats med typ 0,25 där, och det är ju väldigt lite, det är ju knappt märkbart. Ja. Då sa jag det, men jag är sjukt kräsen, och så kom vi in på det här samtalsämnet också med att jag är väldigt känslig för frames.
Hade han hört podden?
Han hade inte hört podden, men han förstod mig. Han sa att han var likadan med ljud, vilket jag också var, så att det var ju dubbelt där. Men han sa det, vi är alla olika, så att jag på sätt och vis har jag, han förstod mig, så att jag har fått en 60 frames diagnos.
Man anar att det låg där i luren någonstans.
Ja, och jag har ju haft privilegiet att bara spela 60 frames spel hela avsnittet.
Mortal Kombat och Dark Souls 2. Ja,
för jag har ju även också snokat lite i det här spelet. Jag köpte det faktiskt, men jag har inte hunnit spela så mycket som jag hade önskat.
Nej.
Men tillräckligt för att jag kan säga att det är silkeslena frames i alla fall.
Ja, men Victor, alltså, du har ju djupdykt, va?
Ja, men verkligen. Jag har ju klarat om hela spelet redan. Jag körde det parallellt med Bloodborne.
Ja.
Och jag har ju klarat båda spelen.
Du är mycket sjuk man.
Ja, nej, men alltså, det är så fantastiskt. Alltså. Jag liksom, när jag låg i slutet av Bloodborne så började jag köra lite Scholar of the First Sin. Då.
Mm.
Och så kunde jag bara inte sluta. Det var så skönt att äntligen få köra ett Dark Souls-spel i 60 frames. Eftersom framesen brukar ju vara... Det brukar ju vara ett problem i Souls-spelen tyvärr.
Mm.
Så att äntligen få köra i 1080p, uppbiffade texturer och liksom bara... riktig dröm alltså.
Ja, jag tyckte det var fantastiskt när man väl tog kontroll över karaktären och man fick springa runt där vid gräset.
I Majula.
Ja, och alltså det var fan himmelrik, och jag bara, varför var inte Bloodborne så här? För att jag har ju stört mig på Bloodborne, för att på min, jag vet ju inte om det är något fel på min PS4. Det är ju uppenbarligen att fläkten låter som det gör, men alltså mina frames har inte legat på stadia 30. De har snarare dippat mellan 18 och 25 alltså. Det har varit riktigt usel.
Men du har fått ett bra första intryck nu av Scholars of the First Sin.
Det har jag absolut fått. Och jag gillar Bloodborne också. Det ska inte sticka under solen. Det är fantastiskt. Men, och det är ju brutalt mycket snyggare än vad det här spelet är. Om man tänker detaljmässigt.
Jo, men det är det ju.
Ja, men en sak som jag var väldigt positivt överraskad med direkt när man startar upp spelet är att det är ett mycket mer tyngre story på så sätt. Det är en mycket skönare introduktion. Mm. Man liksom dras in i den här världen, och även om man inte riktigt vet vad man gör där och ingenting de säger makes sense, så får man ändå en känsla av att det finns något form av purpose.
Ja.
Och det gör dem fantastiskt bra, och det är väldigt, väldigt, väldigt snyggt också i de här cutscenesen i början.
Mm.
Så man var så här, bara, får jag börja spela nu?
Ja. Och jag måste säga, de här intro cutscenesen och sånt som kommer i spelet, eftersom jag har klarat spelet tidigare på PlayStation 3 och gjort allt man kan göra, så nu när jag ser om dem, då fattar man mycket mer av dem än vad man gjorde när man såg dem första gången.
Ja,
då satt man med ett jävla frågetecken, bara, vad fan är det som händer? Liksom?
Jo, jag började spela här med liksom open mind, precis, i och med att jag hade ju spelat Bloodborne, och liksom det, man får ju verkligen ta det för vad det är.
Ja.
Det är inget tyngt story, men jag blev positivt överraskad att det ändå var så pass mycket mer.
Ja.
Och det var väldigt, väldigt nice gjort.
Det som blir väldigt tydligt tycker jag när man kör det här parallellt med Bloodborne, det är att Dark Souls 2 är väldigt mycket mer varierat, alltså speciellt i miljöer och så vidare.
Ja, det är det ju framförallt.
Det är nästan för varierat.
Mm.
Alltså det är verkligen så här, det klassiska typ lavabana, så här träskbana med poison, så här vackra miljöer, slott som är mörka och spöklika, så här high fantasy liksom. Alltså det är väldigt blandat.
Det är det ju verkligen. Men det känns verkligen som man är i någon form av mörk drömvärld.
Ja, men verkligen.
Medan Bloodborne känns verkligen, det är bara att spola tillbaka tiden lite grann.
Ja, men det är mer stilistiskt på något sätt.
Men det som jag har sett då, alltså jag som är storykille och jag gillar lite variation, alltså det låter ju som, om ni skulle rekommendera ett Souls-spel till mig inklusive Bloodborne, skulle ni rekommendera det här till mig då kanske?
Jag tror fortfarande att du skulle börja med Bloodborne.
Är det
och
så?
Den största anledningen till det, och som du också kommer märka snart, Lilion, det är att både Demon's Souls, Dark Souls 1 och Dark Souls 2 handlar väldigt mycket om att det är personer som är så kallade hollows, ser ut som zombies, och det är alltså att när du dör då blir du en sån här hollow, en zombie kan man säga. Mm. Och i Dark Souls 2 innebär det även att din maxlivmätare sjunker lite varje gång du dör, ner till hälften i max. Mm. Och man måste använda ett item som heter Human Effigy för att kunna bli människa igen. För när du är människa, bonusen du har då är att du kan kalla på hjälp från andra spelare.
Just det.
Men en nackdel är även att ifall du är människa så kan du även bli invaderad av andra spelare.
Mm.
Det händer i och för sig inte så ofta, måste jag säga.
Nej.
Men ifall man ska liksom få ut max av spelet nästan, skulle jag säga, så ska vi försöka köra igenom hela spelet som människa.
Mm.
Och du kan även bli människa genom att ifall det är hollow så kan du ställa dig utanför en sån här bossdörr, så kan du lägga ner din så här sign på marken som gör så att andra spelare kan kalla på dig.
Mm.
Ifall du då hjälper dem att klara bossen, Då blir du människa när du kommer tillbaka till ditt eget spel sen igen.
Aha.
Ja, det är coolt.
Ja, men verkligen. Och just den här multiplayer-delen i Dark Souls 2 är ju så otroligt mycket bättre än i Bloodborne.
Ja, alltså jag blev lite besviken där. Även om jag fick bra mycket hjälp av dig i början med att ta vissa bossar. Det var jävligt kul att springa runt tillsammans.
Ja.
Vi körde med din kompis också, vi var upp till 3 personer. Det var jävligt nice.
Mm.
Men det, just med lagget och framesdipparna och att det tog så jävla lång tid att connecta till varandra spel.
Just det som är bättre i alla Dark Souls-spel, skulle jag säga. Just det här hur man kallar på varandra.
Mm.
För i Bloodborne är det så otroligt liksom... Det är inte alls tydligt. Man ska ringa en klocka och hoppas att någon ringer en klocka samtidigt på andra sidan. Det är liksom, man får inga så visuella cues av att någonting händer.
Att någonting is going down.
Ifall du är en människa i Dark Souls och går fram till en bossdörr, då ligger det oftast massa så här signs på marken.
Ja.
Då kan du gå fram till den, då kommer upp en liten så här fantombild av den spelaren du kan kalla på.
Just
då kan man se så här, men han har schysst rustning, så här, där svärdet ser bra ut, han kanske är grym. Liksom.
Mm.
Så då kan man välja, men då vill jag kalla honom till min värld.
Just det.
Då får man bara aktivt göra ett val istället för att bara hoppas att någon kanske kommer komma.
Ja, precis.
Och där är en klassiker också för mig i varje fall, att man ska alltid gå på den spelare som är typ naken och har ett jättestort svärd. Då vet man att det är en spelare som vet vad han pysslar med.
Ja,
liksom.
Och inte tvärtom. Ja, precis.
Men det här att man är naken, är det, alltså, vad innebär
att kunna,
det?
För att kunna röra sig mycket snabbare.
Ja, och för att du är troligtvis ganska skillad.
För det är en sak också som inte fanns i Bloodborne som finns i Dark Souls 2. Det här med att man kan väga för mycket.
Just det. Mm.
I Bloodborne kunde du slänga på dig vilka kläder du ville, när du ville, ha hur många vapen som helst på kroppen och så vidare. I Dark Souls 2 och Dark Souls 1 och Demon's Souls så måste du verkligen avväga det här.
Mm.
Det finns liksom ett skill du kan levela upp som gör hur mycket du kan bära.
Mm.
Och då står det en procentmätare hur mycket utrustning du har på dig just nu. Och då finns det vissa trösklar i den här mätaren, till exempel vid 50% och 70% tror jag, som avgör hur snabbt man kan rulla.
Ja.
Ligger du över 70%, då gör du en så här tjockisrull. Man bara lägger sig på marken och bara rullar framåt så här jättesakta. Men har du under 70%, då kan du göra en ganska snabb rull.
Just det.
Så då kan vi välja hur man vill spela där. Ifall vi har en stor jävla tank som inte vill rulla, som bara brassar rakt fram och bara kör på med värsta tunga feta armor liksom.
Mm.
Eller för att vara en lätt ninja-spelare som bara rullar runt och backstabbar folk.
Det låter ju otroligt mycket mer varierat än
alltså
Bloodborne.
Det är väldigt mycket mer varierat.
Fan, vad häftigt.
Det tycker jag även också i character customization, eller när man skulle starta character creation, så heter det. Tyckte jag också var bättre i Dark Souls 2 faktiskt.
Ja.
Det var lättare att kunna göra en spelare som var lik en själv.
Ja.
Och jag tyckte att detaljerna, det var lättare att som sagt skapa helt enkelt.
Mm.
Och lättare att förstå vad man valde i början också. Du får ju välja en gift och sen så vilken typ av fighter du är.
Ja.
Det made more sense to me i alla fall.
Alltså, det är så jävla roligt i alla Souls-spelen, inklusive Bloodborne, att de har ganska avancerade såna här character creations.
Ja.
Men det spelar ingen jävla roll vad du gör för gubbe, för du kommer alltid ha typ en riddarhjälm på dig eller något som täcker hela ansiktet liksom.
Ja. Och så tar det typ en timme att göra också.
Ja, men precis. Och även i Souls-spelen då, så är du, ifall du första gången du spelar, så är du förmodligen inte människa så ofta. Då ser det ändå bara ut som en zombie som är grön i facet liksom. Så
exakt.
Det spelar inte jättestor roll. Det är ganska så här motsägelsefullt att man kan lägga 10 timmar här och ändå det spelar ingen roll.
Det är nästan så att alla RPG-spel har det kravet på sig. Bara. Ska det vara ett RPG? Då måste du ha en character customization. Ja.
Men sen är det också så konstigt med det, för att trots att det är så djupt, att det är så mycket du kan göra, så ser det ändå ganska fult ut.
Ja.
Alltså det är ändå liksom så här, det får en att tänka tillbaka till Skyrim och Oblivion lite, grafikmässigt.
Ja, det är inte jättesnyggt så här i ansiktena. Liksom.
Nej.
Men en annan sak som är ganska rolig med det, som verkligen visar hur lite man ser av sin karaktär, det är att när det kom till PlayStation 3 och Xbox 360 förra året då, i början av spelet kan man hitta en kista som man kan lägga sig i. Då hoppar man ner i den där kistan, drar över sig locket och sen blir bilden svart, sen tänds bilden upp igen, man öppnar kistan och går ut. Så har någonting hänt.
Va?
Och det tog flera dagar innan någon lyckades lista ut vad som faktiskt hände när man gick in där.
Vad innebär det då?
Och det som händer är att när du lägger in den där kistan och går upp igen, då har du bytt kön.
Va?
Ja. Och det tog jättelång tid innan de märkte vad som faktiskt hände, för man har så mycket kläder på sig och de flesta kör med hjälm, så det var ingen som såg bara att oj, nu har min karaktär blivit en kvinna helt plötsligt, eller man.
Men går de inte annorlunda? Det brukar ofta vara en gångstil som skiljer sig lite.
Alltså det är väl inte jätteannorlunda, antar jag liksom. Jag har tyvärr bara kört som kille, jag aldrig testar tjej faktiskt.
Jag körde ju som tjej i Bloodborne och sen så den här gången gjorde jag faktiskt kille i Dark Souls 2.
Och en annan sak som är kul med det här spelet är att det är ganska mycket fokus på bossarna i alla de här spelen. Och det som är kul här är att man kan faktiskt påverka bossbesöken redan innan man kommer in i bossrummet. Det finns till exempel en bana där det är väldigt mycket så här poison överallt. Och där möter man en form av medusa-boss som är i ett rum som är helt fyllt med poison som man måste vada fram och som man rör sig ganska långsamt, plus att man blir förgiftad så ens kraft går ner och så vidare.
Oj.
Men ifall man då går och sätter eld på en väderkvarn som liksom genererar det här poisonet, Då dräneras hela rummet på giftet. Så då, när du kommer in där då, så är det inget gift alls på marken och så kan du bara fokusera på bossen.
I like. Det där är någonting jag gillar. För att det där är ändå liksom, det är ett tydligt val. Och jag menar, vet du om det och att du kan underlätta lite för dig själv, så kan du göra det där. Och det där tycker jag är positivt.
Det är klockrent. Det är en annan boss som är liksom ett helt stort mörkt rum också. Men ifall du har hittat en nyckel tidigare då, kan du låsa upp två stycken rum vid sidan av bossrummet som du går in i innan du möter bossen, och så tänder du eld på några grejer. Då tänder man upp hela det där rummet när man kommer in till bossen sen. Och då blir det mycket enklare.
Awesome.
Och det där tycker jag är väldigt, väldigt coolt faktiskt.
Verkligen.
Och sen tycker jag även om det här systemet med att döden faktiskt... det händer faktiskt någonting när man dör. Just det, att man blir hollow, just att man förlorar lite kraft. Man blir lite straffad när man dör.
Precis.
I Bloodborne kan du bara gå och dö och liksom det händer ingenting.
Nej, du förlorar dina souls, that's it.
Ja, men det är, liksom. det är ingenting, det är bara att gå farma dem igen, så är problemet löst.
Ja.
Men här blir det liksom, fan jag dog liksom. Men i Bloodborne kan det vara ibland att bara, ja, det gör inte så mycket, det är lugnt.
Jag ska ändå dit igen.
Ja, men precis.
Ja.
Men Victor, jag måste faktiskt säga att det låter som att du favoriserar nästan Dark Souls framför Bloodborne. Stämmer det?
Ligger det lite närmare hjärtat?
Det är ganska svårt det här. Alltså, det är svårt att prata om Dark Souls och Bloodborne, som ni har märkt i tidigare avsnitt också, utan att sitta och jämföra dem. Men egentligen ska man se Bloodborne som en separat grej och Dark Souls som en annan grej.
Men det bygger ändå på samma mekanik. Liksom, och det märkte jag att det också var så tydligt. Det var ju typ samma
karaktärsrörelse. Liksom. Stridssystemen och sådär är ju helt annorlunda. Ja. Eftersom i Bloodborne så är det mer att du ska attackera hela tiden. De har ju till och med lagt till det här systemet med att ifall någon slår dig och du slår tillbaka ganska snabbt, så får du tillbaka liv.
Ja, det är mer battle
matching. Det finns ju inte i Souls-spelen. Så när jag började köra om Dark Souls 2 nu, så var jag väldigt aggressiv i början. För jag glömde bort att det där finns ju inte här faktiskt.
Precis.
Och då fick jag spö i början, kan jag säga. Men det som är bra med det här spelet också, tycker jag, det är att det är väldigt långt. Alltså du får väldigt mycket bang for the buck ifall du köper det här. För nu har jag kört igenom hela spelet och verkligen breezat igenom det, och det tar ändå 30 timmar ungefär att bara liksom klara spelet och försöka göra så mycket man kan göra.
Och då har du inte ens kört DLC-erna.
Nej, precis, och då har jag ändå de tre DLC-erna kvar, och de är väldigt långa och köttiga också faktiskt.
Så
det är väldigt mycket man får för pengarna här. Men Dark Souls 2 ses ju som det svagaste spelet i serien faktiskt.
Ja, jag har hört det. Vi hade även någon som kommenterade.
Mycket med att göra att Miyazaki, som har gjort de här spelen, eller gjort och gjort, det är inte som att han suttit själv, men han som är
hjärnan
bakom dem. Han är inte inblandad i Dark Souls 2, för han höll på att jobba med Bloodborne då. Så han har bara gjort Demon's Souls, Dark Souls 1 och Bloodborne. Och det ser man ganska tydligt i just det upplägget i Dark Souls 2, att det inte är interconnected som de andra spelen är. Alltså att du kan gå i en riktning någonstans, så kommer du ändå loopa tillbaka och kommer tillbaka till där du var förut.
Det tänkte jag faktiskt på.
I Dark Souls 2 är det mer som ett stort träd, och så kommer du längst ut på grenarna liksom, och så möter du en boss där och så tar du nästa gren. Och det saknar jag lite, för det är en av de ballaste sakerna med Souls-spelen och Bloodborne faktiskt, tycker jag.
Ja, men där måste jag nog hålla med om. Nu har inte jag kommit så långt i Dark Souls 2 att jag har märkt av det.
Nej.
Men i Bloodborne tyckte jag i alla fall att det var jävligt häftigt. När man väl fattade grejen att man underrättar för sig själv när man har låst upp en grind liksom.
Ja, men precis. Det känns jävla coolt liksom, att man har loopat runt på det sättet. Ibland kan man ju vara någonstans och bara, shit, vad fan är jag nu? Så klättrar man upp för en steg och så bara, va? Nu är jag tillbaka till typ början av spelet. Jag har loopat runt där, fan vad coolt liksom. Ja. Nu har jag hittat en genväg. Så det kan man sakna lite i Dark Souls 2 ibland, att det bara liksom, man når slutet och så åker man tillbaka och så tar man nästa liksom.
Inte samma geniala bandesign, man tror.
Nej, precis. Och det har de också, det märker man att de har märkt av själva, för man kan teleportera sig mellan alla bonfires i det här spelet också.
Just det.
Alltså det är både plus och minus, det sparar ju mycket tid, men alltså det finns otroligt mycket bonfires i det här spelet. Det är nästan för mycket, det är många som har klagat på det också.
Men det är väl kanske då just för att det är lite svårare det här att man straffas så hårt när man dör, är det inte därför?
Ja, men det var samma sak i Dark Souls 1 och Demon's Souls också. Jag vet inte varför de gjort så, det är väl avsaknaden av mer saker kanske.
Du har i alla fall haft väldigt kul med det här spelet, eller?
Ja, men verkligen.
Förra veckan så blev ju jag utmanad i att spela Final Fantasy 6 av dig, Victor. Mm. Och nu är det dags för oss att höra vad jag tyckte om det i Jag har aldrig spelat.
Ja, men vänta nu här, Liljon. Sitter inte du och blåljuger för oss just nu?
Jo, det gör jag faktiskt. Men jag kände så här att det här spelet är så fantastiskt härligt att spela och jag vill verkligen ge det mer timmar än vad jag har kunnat ge faktiskt.
Mm. Ja, det var en ganska matig utmaning.
Det var ju lite så här, jag blev utmanad på 2 veckor att spela 30 timmar. Det kändes lite, när jag ändå skulle vara i New York också. Men jag vill bara passa på att tacka SoFar att tack för att du utmanade mig i det här spelet. Jag som verkligen levde i min retroboom här med PlayStation-andan och liksom retrospel. Fy fan vad underbart det är att spela det här spelet.
Ja,
det är
kul att höra.
Otroligt mysigt. Så vi ska prata mer om det nästa avsnitt. Där det blir ett dubbelavsnitt då med Jag har aldrig spelat.
Ja, det är kul. Mm-hmm.
Ja, för nu har det ju faktiskt blivit dags för mig att utmana en av er. Och jag hade lite svårt att välja ut något spel, för det är ganska svårt att välja med tanke på att vi har ju spelat det mesta, känns det som. Men det finns ett spel som jag tror att du, Storion, inte har spelat än. Och det här är en liten chansning nu. Men jag skulle vilja utmana dig i att spela Doom 3.
Det här blir intressant hur regelboken i Jag har aldrig spelat ska skrivas nu. För grejen är, jag har spelat det, men jag har bara spelat de 2 första timmarna.
Ah, det blir som Mayo Thief då?
Ja, exakt. Lite som att jag har påbörjat det och jag tyckte det verkade bra, men sen dog det bara för mig. Ah. Så jag skulle väldigt gärna acceptera den utmaningen, för grejen är att jag fick en bra feeling, men jag spelar inte tillräckligt mycket för att komma in i det.
Nej, och det var ju ändå ett par år sedan.
Alltså, Doom 3 är ju, tycker jag, ett av de bästa spelen som jag... Det kom ju ut under tiden med Half-Life 2. Mm. Och i och med att du fick det sist och du gillade det, så skulle jag säga att det här är ett av de spelen som jag minns mest från min finniga PC-tonåra. Ja. Och det här var också, när det kom ut så var det här det läskigaste spelet jag hade spelat i first person. Mm. Och jag spelade klart det här och jag älskade det. Och jag vet att jag delar samma åsikt med min lillebror också. Ja. Så därför skulle jag vilja passa över det spelet till dig om du accepterar.
Jag accepterar utmaningen. Det ligger på min Steam-lista, Doom BFG Edition. Awesome. Jag blev lite uppiffad för några år sedan.
Ja. Så då ser vi fram emot en dubbel Jag har aldrig spelat i nästa avsnitt då?
Absolut.
Det ska bli extremt kul.
Det ska bli jättekul. Och då får du även bolla ett annat spel, John, som du skulle ha spelat i den här avsnittet, eller hur?
Ja, självklart. Jag skulle egentligen ha spelat Pillars of Eternity till det här avsnittet. Mm. Men på grund av tidsskäl med skolan och livet kom emellan, så blev det faktiskt Mortal Kombat för mig istället. Men jag kommer som sagt starta Pillars of Eternity nästa vecka.
Mm. Det ska bli kul att höra, som sagt. Och jag ska försöka spela Broken Age, har jag laddat ner. Ja. Tim Schafers nya pek och klicka. Vi fick ju det vi efterfrågade faktiskt.
Ja, just det.
Det har släppts i PlayStation 4 nu, så då kan äntligen jag ta del av det också som inte har någon PC. Mm. För nu är båda delarna släppta, så det ska bli jävligt intressant faktiskt.
Jag har fått lite blandad kritik, men jag är också extremt nyfiken vad du kommer att tycka om det.
Nej, men det kommer att vara grymt, skitsoft.
Fint ut av någon screen som jag har sett.
Ja, och sen har jag även skaffat på Liljons inrådan då, ditt Game of the Year förra året, Wolfenstein The New Order.
Yay.
Som jag har tänkt att köra nu inför det här DLC som kommer, The Old Blood.
Nästa vecka.
Ja, nästa vecka till och med, just det.
Och det är awesome.
Ja, nej, men det ska bli riktigt kul att spela den faktiskt och se ifall det lever upp till Game of the Year som du sa.
Precis, det får vi hoppas att du tycker. Ja, det tycker jag i alla fall.
Och sen vill jag även ta den här lilla stunden att tacka alla våra lyssnare som lyssnar på oss varannan vecka.
Ni blir fler och fler.
Ja, ni blir fler och fler och det är jättekul att liksom prata mer på forum, när ni skriver till oss på sociala medier, när ni likar och går in och delar och sprider vår lilla podcast.
Ja.
Det uppskattar vi extremt mycket.
Absolut.
Jag skulle framförallt vilja ge en shoutout till Douglas Lindberg.
Just det.
Som är en skribent för IGN som faktiskt rankade oss som den andra bästa podcasten på Svenska Spelpodcast.
Yes.
Efter IGNs egna då såklart. Ja. Inte så konstigt. Så tack så hemskt mycket för det. Det värmer verkligen hjärtat att höra de här fina sakerna.
Absolut.
Absolut. Det peppar oss jättemycket.
Mm. Verkligen.
Men vi har ju också... Den största nyheten har vi hållit på nu hela avsnittet.
Ja, vi vill inte att den skulle solka ner hela avsnittet.
Vi vill inte sätta tonen egentligen för hur den här podden skulle vara. Men avslutningsvis kommer ju bli deppigt.
Ja, men verkligen. Mm. Tyvärr alltså.
Och vi pratar ju då självklart om att det nu är bekräftat att Silent Hills läggs ner.
Det kommer aldrig se dagens ljus.
Och jag vet inte riktigt vad jag ska tänka. Alltså jag får en dålig känsla i hela kroppen när jag säger det. Jag känner verkligen tomhet.
Jag är ju den som är minst Silent Hills fan av oss tre, och jag är sorgsen.
Alltså jag har inte riktigt förstått, tror jag, att det är borta än på något sätt. Jag tänker fortfarande så här, men det kommer ju 2017 liksom, men jag måste bara inse att jag kommer aldrig få se det igen.
Nej.
Jag kommer aldrig få se det. Det här är nog sista gången vi pratar om Silent Hills i den här podcasten.
Ja.
Hej då.
Farväl. Vi ses om 2 veckor.